Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Har ni kollat på Tunna blå linjen?
Mm.
Började kolla på första avsnittet och jag tyckte faktiskt det var jättejobbigt, för det var enormt triggande. En av de första scenerna var att polisen aktivt stoppar två svarta killar och bara, ni vet, alltså verkligen rasprofilering. Jag var bara såhär, stäng av, jag pallar inte se. Och bara, den är så bra. Jag bara, men det är här i vårt liv.
Ja.
Är det underhållning?
Nej.
Välkomna till Checkpoint, avsnitt 10!
Yay!
Double digits!
Let's go! Välkomna tillbaka.
Skönt att vara tillbaka.
Ja, men verkligen. Och vi ska ju prata om någonting som gör oss alla väldigt, väldigt upprörda. Vi är alltså nu, vi har laddat med kaffe, alltså vi har liksom redan rantat i telefon igår kväll. Jag tror vi är så jäkla redo för det här samtalet. Hoppas ni också är det. Det vi hade tänkt prata om idag är bara så här baserat på ett annat poddavsnitt.
Mm.
Från en annan podd som heter Filosofiska rummet. Som görs i P1. Och de släppte ett avsnitt för några veckor sedan. Som heter Vår inre rasist. Där de bjöd dit bland annat en gäst från ett förlag, Lauen, som är lokalförläggare för två böcker som har släppts nu på svenska här i Sverige. Den ena heter då Vit skörhet, som vi har nämnt innan, och den andra heter Så blir du antirasist. Så avsnittet och texten och beskrivningen sa liksom att det skulle handla om de här böckerna och att man skulle resonera och diskutera kring dem. Var det det som hände?
Nej.
Absolut inte. Det var verkligen inte det som hände.
Mm.
De hade valt, så han som är då programledare är en vit man. Bjudit dit en annan vit man. De båda inleder med att säga att de inte har läst böckerna. Vi ska alltså prata om två böcker.
Som de inte har läst.
Inte har bemödat sig med att läsa.
Mm.
Och det är så spännande att förstå den här tankeprocessen där.
Ja.
Mm.
Diskutera någonting där du absolut inte behöver bemöda dig att sätta dig in i och förstå vilka perspektiv är det som kommer jag möta här. Vad är det som... Jag behöver inte ens reflektera så mycket. Och jag tänker framförallt också att programledaren tänker jag, ja, men det här är intressant. Min tolkning var också att han inte höll med författaren och försökte inte alls känna sig vid de här sakerna utifrån att han var en vit man själv och känner sig väldigt så här, för han som jobbar jättemycket mot rasism och diskriminering, whatever, så det var ju hans tolkning och så. Och sen tänker jag så här, ja, i och med att han inte håller med om det här så måste han ju hitta någon som han kan alliera sig med i samtalet.
Mm. Ja.
Och då hittar han sin kollega.
Ja, och då, så här, att det är därför de bjöd.
Ja, och så kanske en annan säger, men du, jag har inte läst det. Ej, det spelar ingen roll, du ska bara hålla med mig.
Ja, och liksom ge mig vatten på min kvarn och bekräfta. Ja,
för att annars
jättebra.
Ja, för det var många gånger det var så här, när programledaren sa någonting så höll den andra med så här, ja, jag håller med. Det, alltså så här.
Vi alla, som minoriteter, har vi alla behövt vara i den här diskussionen. Mm. Det är därför det också blir så triggande. Jag vill bara också säga liksom att den här texten, beskrivningen för det här avsnittet var en riktig jäkla clickbait. Mm. För att det de säger att de ska diskutera är så här, ja men vår inre rasism, vi ska diskutera begreppet vit skörhet och hur man kan konfrontera. Jag bara, nice! Jag ska höra folk verkligen konfrontera det här. Mm. Nu, låt oss lyssna. Det som händer är att de ställer den minoriteten som är i samtalet, Lauen, mot väggen och hon helt plötsligt ska stå till svars för både de här böckerna, för författarna. Sen ska hon också övertyga dem om att rasism ens finns.
Exakt. Och någonstans så kände jag att de tesen, avsnittet heter Vår inre rasism, right? Mm. Med tesen, efter att man har lyssnat på den som minoritet, så var det finns ingen inre rasism. Speciellt inte hos vita.
Alltså, de vill inte, alltså de här två männen då, vill ju inte vetas vid det.
Nej,
det precis. Första gästen säger, bland det första han säger, är vit skörhet. Vem är den här författaren att mynta det här begreppet? Jag blir faktiskt kränkt. Man bara, there you go. Du beskriver
vit skörhet.
Vad vit skörhet är.
Exakt.
Det är att du blir kränkt.
Och det är synd om dig.
Det är plötsligt synd om dig. Och det blev ett sånt enormt liksom försvar. Det som också var intressant vad han sa var att jag gillar inte det här med att man ska kalla oss för vita. Varför ska vi sätta labels på oss?
Fast han under samtalet så hade han ju massa labels. Han hade ju labels för muslimer. Alltså under en period i samtalet. Mm. Så...
Jo, men det är, återigen, det är det vitskörhet också handlar om, är att alla andra som inte är vita cis-personer, de har en label som vita har skapat. Mm. Lever i strukturer som har skapats av vita.
Exakt.
Men när då en vit man blir kallad för vit, då blir han kränkt.
Exakt.
Det är liksom, alltså, hela avsnittet är en realtids... Liksom, händelse av vit skörhet.
Och jag måste ge lite cred till vad heter hon än?
Lauen.
100%.
Ja, att hon överhuvudtaget bjuds in. Jag gör en egen tolkning att man bjuds in ändå för att kanske diskutera boken och lite grann om författaren och varför man valde att översätta och sådär. Inte kanske nödvändigtvis bjuds in att försöka stå för att förklara och utbilda personer som är lite ignoranta om att vad är rasism egentligen? Finns det överhuvudtaget?
Ja, för det finns väl inte i Sverige?
Det finns väl inte i Sverige,
tycker de.
Och hennes tålamod och hennes pedagogiska sätt att
försöka förklara. Jag hade kastat en stol. Jag hade... Nej, men när han säger, aha, har du blivit utsatt för rasism?
Ja.
Man bara, ursäkta?
Ja.
Mm. Vem är du att ställa den frågan till mig? Mm. Och sen, jaha, men känner du några svarta som har blivit utsatta för rasism? Då ska hon liksom representera alla andra.
Och grejen är att vi minoriteter som oftast befinner oss själva i vita sammanhang vet ju att vi många gånger får
det där händer ju
stå till svars för alla minoritetsgrupper i Sverige. Mm. Men att det ska ske under ett sånt här forum
och i
för mig var bara
service.
Baffling.
För mig är det underarketik att public service släpper det här. Mm. För att de har faktiskt ett annat ansvar. Absolut om det är någon annans podd och liksom, det är någon tjomme. Mm. Men det är public service. Mm. Och jag tycker också att det sätter, återigen i kontext, podden heter Filosofiska rummet. Mm. Jag tycker också att det sätter nivån, precis som du sa i början här, Brannan, att det sätter nivån på vad är filosofi? Vad är det vi ska reflektera och grotta oss in i? Om det är Van Gogh eller liksom Monet, då jäklar tar vi in experter och vi läser alla böcker. Men när det är någon sån här strunt som rasism, då bemöter jag mig att läsa boken. För jag tycker att jag kan. Alltså, vad finns det att veta? I can wing it. Mm. I can wing it.
Jag uppfattar överhuvudtaget inte att det här var ett samtal som hade någon slags filosofisk touch på överhuvudtaget. Det var bara ett samtal.
All kritik.
Ja, det var bara ett sätt att försöka lite grann det vi stötte på när vi var ute, alltså misskreditera författaren och lyfta upp att många inte håller med honom. Mm. Så kommer det ju alltid vara, men
och så ifrågasätta förlaget. Varför har ni tagit tagit in de här böckerna. Och det jag gillade när Lauen förklara för dem. Jag tror att det var programledaren som sa så här: stöter du på rasism? Mm. För du är ju vit, men som invandrare, för du har ett annat etniskt bakgrund. Mm. But you're still white.
Mm.
Men där hon också förklarar så här, rasism, det handlar inte om bara är du invandrare eller inte. För det finns invandrare som pass as white, mm, som inte blir utsatta för rasism på samma sätt som svenskfödda som är svarta.
Precis, så det beskrev hon jättebra.
Ja, och jag älskade hur hon beskrev det, för att många gånger kan folk ställa frågan så här: fast blir du verkligen utsatt för rasism? Du är ju född här i landet. But it doesn't matter.
Yeah, but you're not colorblind. So.
Exakt. Exakt. Och jag tillhör ju fortfarande en minoritet.
Ja.
Utseendemässigt.
Precis.
Så därav blir jag utsatt för rasism.
Ska man förklara lite grann vad vit skörhet är för någonting och white fragility, så att man kanske kan förstå lite grann hur det kan te sig?
Ska vi ge exempel?
Ja, då ska jag kanske ge exempel i form av att låt oss säga att jag är på en arbetsplats. Mm. Jag kommer då möta en kollega i korridorerna. Kollegan då kanske sitter på en beslutsfattande position. Och då säger jag till kollegan: hur är du i matsalen där eller i väntrummet där? Så fick jag utstå det här och det här, och här som inte jag kände inte riktigt hörde hemma. Och de började säga en ordet och tyckte inte jag skulle så. Och så helt plötsligt i samtalet så hijacka min chef eller kollega och säga: ah, vet du vad, jag har också blivit utsatt för det här, och jag känner så här. Och jag då direkt ifrågasätter: men du, det var väl jag som försökte berätta min händelse här, hur kommer det sig att vi hamnar och vi pratar om dig?
Mm.
Och då blir då min kollega helt plötsligt: men vad fan, det är så, alltså, blir ledsen och irriterad över att jag överhuvudtaget ifrågasatt varför han i sin tur snodde min tid.
Mm.
Och blir ledsen och blir arg och går därifrån.
Mm.
Det är för mig lite grann av vad white fragility och vit skörhet är.
Mm.
Att man snor någon annans berättelse, och när någon annan påpekar om, vänta nu, det du gjorde nu var inte okej, okay, då blir den ledsen, arg, förbannad och tycker att den andra gjorde fel. Förstår ni vad jag menar?
Mm. Mm. Så från att den personen kanske inte behöver ta emot någon skuld, men så här, visa empati och kanske hitta en lösning, så kastar de tillbaka bollen till dig och hävdar att det är du som har gjort någon skada. Liksom.
Mm.
Det är den, man sätter liksom bevisbördan hos den andra, hos den personen som har blivit utsatt.
Mm.
Jättebra exempel.
Mm.
Jag började faktiskt lyssna på Peter Dokumentär har släppt igen dokumentären om Lasermannen. Jag blev extremt illa berörd för att jag var väldigt liten när det hände. Lasermannen verkade ju typ 92 eller någonting. Så jag var bara
han terroriserade våra liv. Man vågade inte ens gå ut.
Det är det som är grejen. Att så här, han aktivt ville ju bara, han ville ha ihjäl främst svarta, men alla liksom icke-vita.
Jag kommer ihåg den där perioden. Jag vet att jag gick i samma klass med en vars pappa var ett av offren till Lasermannen. Och det var, jag tror att det var i Rinkeby någonstans.
Ja. Och han åkte ju runt en del, alltså Uppsala, Rinkeby. Ja. Men just den här, som ni beskriver, den här otroliga rädslan.
Mm.
Och så här, för en gång skulle, alltså terrorismkänslan, att vi som grupp är så hotade och and we're not safe. Mm. Någonstans att det här har ju hänt i vår livstid.
Mm.
Men det känns som att vi så här, nej men vi pratar inte om ras i Sverige. Alltså vadå? Rasism finns inte. Om man bara, vänta. Det går inte så länge sedan vi hade en galning med en fucking laserpistol som gick runt och ville skjuta ihjäl oss.
Och det går inte ihop när man säger att afrofobin, alltså anmälningar kring afrofobi ökar.
Har ökat.
Ja, har ökat.
Alltså, och någonstans är det är det här jag vill komma till. Att så här, och det här är en av de första sidorna i vit skörhet. En otroligt bra mening som är att rasismens största och bästa trick var att övertyga världen om att den inte finns.
Mm.
That's it.
Och det är det vi hör hela tiden.
Det är konstant det vi hör. Vi pratar inte ras här, vi ser inte färg. Det finns väl inte här, det är ett importerat problem. Och så lägger vi skuld och bevisbördan på minoriteterna.
Ja. Att försöka förklara. Har du upplevt rasism någon gång? På vilket sätt?
Mm.
Vart då någonstans? Mm. Det är som du säger, man måste hela tiden bevisa.
Ja, jag började faktiskt kolla på, har ni kollat på Tunna blå linjen?
Mm.
Började kolla på första avsnittet och jag tyckte faktiskt det var jättejobbigt, för det var enormt triggande. En av de första scenerna var att polisen aktivt stoppar två svarta killar och bara, ni vet, alltså verkligen rasprofilering.
Alltså,
jag var bara såhär, stäng av, jag pallar inte se. Och bara, den är så bra. Jag bara, men det är här i vårt liv.
Ja. Och grejen
är det underhållning?
Nej. Och grejen är väldigt tidigt, jag kommer ihåg, jag bodde ju tidigare i Husby, så under kravallerna, Husbykravallerna, var vi där, ett gäng tjejkompisar som är uppvuxen i Husby, så var vi där och så här, gick runt för att se så här, lugna ner ungdomarna och se stämningen och försöka hjälpa till. Och sen en period efter så träffade jag några yngre killar. Och några av dem kände jag, så här, vars familj kände jag, eller syskon.
Mm.
Och då ställde jag frågan så här, men alltså, är det verkligen så att polisen trakasserar er?
Mm.
Och då sa alla dem, det är inte alls konstigt om polisen kommer till oss och vi chillar i centrum, mm, att de börjar visitera oss. Även fast vi vet att de inte har rätt till det.
Mm.
Om de inte är misstänksamma över att ett brott har pågått. Men att de normalt bara kan ta för sig det. Och om de säger emot så är det så här, vill du åka med polisbilen?
Mm.
Och de är så här, vem kommer tro oss om vi vänder oss till media? Vem kommer tro oss? Vi svarta. Vi bor i orten. Och enligt media är det oftast vi som är problem.
Det du säger, tyvärr har jag också stött på när man har jobbat i olika områden och projekt och stött på ungdomar, både från hela olika samhället, från hela samhället. Men framförallt de som bor kanske i socioekonomiska svaga områden.
Mm.
Där man hör de här historierna. Ja, men vi blir ju stoppade här. Vi följs efter. Och, ja, men du vet, allt det som gör att de upplever att de flåsås i nacken.
Mm.
Och samtidigt så får man också höra att de också för en viss, har en viss såhär, tolkning på det här. Att det här är ju en del av att myndigheterna, låt oss säga polismyndigheterna eller andra myndigheter. Det är ett sätt för dem också att föra in statistik på saker och ting.
Mm.
Det vill säga varje gång du kanske stoppa någon eller trigga någonting. Ja, men det kan ju också hamna i att du gör en anmälan, du gör en utredning, du tar in någon för förhör. Alltså, hänger, då kan det också säga så här mycket har vi gjort, så här. Och det här är någonting som de upplever, att vi används som brickor i att föra upp statistiken kring hur mycket man
gör
och följer. Och det här är jätte allvarligt att man upplever att man gör inte sitt jobb i den utsträckning att man gör sitt jobb. Man gör sitt jobb för att man vill själv lyfta på. Och då tappar man ju också att om jag växer upp med den här förståelsen, de här kunskaperna, det är inte så konstigt då att jag kanske växer upp med att jag inte tillräckligt tillit till myndigheter i stort, men också tillit till polisen, för att jag har stött på det här och har inte den positiva erfarenheten. Så att det här, du sen ska komma och säga, men du, vill du berätta lite grann hur du känner, tycker och tänker? Nej, det kommer inte att göra.
Nej, men det är jättebra beskrivet, för att scenen som triggade mig i Tunna blå linjen, det är just att de poliserna ser två svarta killar gå och det har begått ett brott så här, någon dag sedan. Och de stoppar dem, trycker upp och visiterar och bara så, men jag hittar två killar här som passar in på signalementet. Så bara fanns svar på radion och bara, de har redan häktats, vi har dem som är skyldiga. Och han bara, oj, då får ni gå hem då. Alltså så här, och så ifrågasätter den här kvinnliga polisen, så här, men vad, det där gick inte så bra. Och då svarar han att de kommer ändå göra någonting. Det var det här, eller så kommer de göra någonting annat.
Och det är det jag vill komma fram till. På grund av hur media har målat ut unga i orten.
Mm.
Så fort det är några unga som säger, fast vi har blivit tagna i onödan. Eller vi har blivit visiterade i onödan. Majoriteten som inte är från orten, som läser de artiklarna, tänker ofta att, men fast nej. De har fast säkert gjort någonting i alla fall.
Exakt.
Ja, och det är inte så konstigt om många av dem har begått brott tidigare.
Mm.
För att det är den kulturen de lever i.
Mm.
Och då blir det jättesvårt att få majoriteten av befolkningen att lyssna på en. Och verkligen vara så här, fast det här är inte okej från polisens sida. För man får inte medhåll. Förutom
men jag ska
folk
dra
som
en parallell.
Bor i orten.
På samma sätt som vi historiskt sett har sett när en kvinna vill anmäla att hon har blivit våldtagen.
Mm.
Så får kvinnan frågor, vad hade du på dig? Var du berusad? Mm. Varför var du där ensam? Skulden ligger på henne och att hon på något sätt har provocerat fram this act of violence på sig själv. Mm. På samma sätt gör vi ju mot minoriteter.
Exakt.
Fast varför, why are you loitering? Mm. Varför sitter ni här? Det ser mystiskt ut. Nej, men någonting har, de har gjort någonting.
Någonting, ja.
Och det blir ju snarare, som vi också har sett mycket vittnesmål på. Jag kan starkt tipsa om två konton som man borde följa på Instagram. Mm. Den ena är vardagsrasismen.
Yes.
Jättebra konto. Och den andra heter rasprofilering.
Yes.
Där ser vi otroligt starka och ibland väldigt jobbiga vittnesmål om just ja, men en annan svart kille som satt på en bänk en sommardag. Chillade. Mm. Och så kommer typ fem poliser och visiterar honom och går igenom hela hans ryggsäck för att han har dreadlocks. Hittar ingenting och bara så, men det såg, han såg ut som en knarklangare.
Alltså jag måste bara berätta, min man och min brorsa satt en dag i bilen i Kista vid parkeringsutgången. Och så var det en polisbil som ställde sin bil då, mitt emot dem och satte på helljus. Aha. Typ förblindar dem i bilen. Så kommer de emot dem och ber dem veva ner rutan. Och min man är så förbannad vid det här laget. För han är så här,
det räcker nog.
Ja, både min man och min brorsa flippar ur. Och de bara så, innan vi pratar med er, stäng av helljuset. Vi ser ingenting. Och de bara, ja men det är för att vi vill se er.
So you're saying you can't see black people? Vad fan är problemet?
Nej, men, och sen så började de fråga så, ah, men okej, vad gör ni? Och sen skulle de visa körkort och så och vidare. Och fråga så här, vems bil är det? Whatever. Men min mamma var så här, och min brorsa, de var så här, jag lovat dem, de hade inte gjort det här om det var två vita grabbar. Nej. I en bil. De och hade inte gjort det. Han bara, den tonen de pratade med oss med, det var som att de ville trigga igång oss.
Men ibland undrar man, alltså det är någonstans, ja. Sen är det så här, poliser ser väl och hör väl väldigt mycket. Alltså, ja, men det är det jag tycker är så intressant med just kontot rasprofilering, är att de visar ju kontrasterna. Så delvis har du ju vittnesmål från personer som rasifieras.
Yes.
Och sen så har du vita som berättar när de var med om exakt samma sak, men inte fick några påföljder. Jätteintressant. Ja, det är skitbra när de säger, ja, jag stannade för de stannade med fortkörning, jag snackade mig ur det. Alltså, du vet, och verkligen så här, det är jättekontraster. Och det är också sjukt intressant för att det får ju personer som är vita, de reflekterar också i sin berättelse.
Exakt.
Och tänker, vad hade hänt om jag var svart?
Exakt.
Det hade aldrig, alltså de hade aldrig varit så snälla mot mig. Så ja, det tycker intressant. Jag är väldigt bra.
Jag måste bara berätta en sak som hände mig igår. Jag är fortfarande arg över det. Nej, men
jag ska inte att du från där.
Nej, men jag kom på, apropå vit skörhet. Jag hämtade min son från skolan. Och sen så har han har en dunjacka nu under vintern. Under någon lek ute på gården i skolan så har han haft sönder sin jacka. Och då så tänkte jag så här, men jag köper en ny. Så sa morsan till mig så här, fast om den är ett år gammal så kan du reklamera den. Så har du kvitto? Jag bara, ja, den här butiken är bäst. Om du säger ditt medlemskap, om du är medlem, så reggas alla kvitton i deras app.
Just det.
Så jag bara, superperfekt, okej. Så, så åker vi dit och bara trallar in i butiken, pratar med han som står i kassan. Och han ställer typ så här frågor, så här, okej, har ni kvitto? Så då visar jag upp kvittot. Och han bara, okej, jackan är ett år gammal. Och sen så säger han så här, ja... just när det gäller de här dunjackorna så sitter dunet inte direkt med tyget. Utan dunet sitter i en påse innanför tyget. I alla fall, vilket gör att tyget som är utanpå kan lätt gå sönder. Och han bara, ah, men det här är ingen fara. Det här är en reklamationsåtgärd, ingen fara. Så jag bara, okej, men då går vi in och kollar på andra jackor. Och han bara, jag ska bara prata med min medarbetare. Ja, då går vi in så här och Bilal testar jackor. Och då så, ah, okej, vilken tycker du är snygg då? Och så håller vi på. Så kommer en kvinna in med jackan in i butiken. Hon bara, ah, är det okej om vi tar det här? Eller ska vi ta det i kassan? Jag bara, nej, det är okej, vi kan ta det här. Jag lovar, hon börjar utfråga mig på den nivån att jag kände att hon misstänkte att vi hade gjort sönder jackan med flit.
Mm.
För hon var så här, ah, okej, hur har den här skadan tillkommit? Okej, och sen där vid armen gick den sönder jättesnabbt. Det finns här, en underdel i jackan där man kan ha tummen innanför.
Ja,
och den gick sönder, jag tror, första månaden. Men jag var så här, vet du vad, fuck it, det stör inte dig. Det förstör inte funktionen i jackan. Nej, men att det går ut sönder på utsidan, bara så där, det funkar inte. Och hon var så här, okej, men hur har du tvättat jackan då? Men vadå? Jag ser att knapparna är lite så här, att knapparna är lite, ser lite rispiga ut. Jag bara, fast jag har tvättat den i tvättmaskin.
Fast och vänta, förväntar du dig att ett barn ska sitta med en jacka inomhus och inte röra på sig?
Mind you, min son är 9. Nej, och men han, alltså det är så här, woo, ut och leka, det är det bästa han vet. Men
vad har knapparna med rispen på utsidan att göra?
Det är det jag försöker säga. Hon försöker säga på något sätt, subtilt, att vi har på något sätt överanvänt, dödat jackan. Fast det är inte alls det. Han har 2 olika jackor som han switchar mellan. Skit i det. Och jag var så här, fuck, jag visste det. Jag borde inte gått, lyssna på morsan, jag borde inte gått och reklamerat. För nu är jag som helt plötsligt blir anklagad subtilt för att jag ska försöka reklamera en vara som har gått sönder på något annat sätt. Och då sa jag till henne så här, jag bara, fast nu känns det som att du verkligen vill fråga ut mig för att du tror att vi har gjort någonting med jackan. Hon bara, nej, jag är det. Nej, det är inte. Nej, det har jag inte antytt. Och jag var så här, fuck, vi ska spela en vit skörhet imorgon. Och hon visar mig vit skörhet deluxe. Och jag var med mitt barn och jag var så här, jag kan inte flippa ut här. Det är inte heller bra att jag visar honom hur hans morsa flippar ut. Och jag var så här, vet du vad? Fuck it. Jag vill inte ens. Hon bara, du kan prova i någon annan butik. Jag bara, nej, det kommer inte jag göra. Hon bara, för nu bestämmer jag att det här inte är en reklameringsvara. Och jag var så här, jag ville säga massa grejer till henne fast jag höll mig. Och sen så hittade min jacka, min son en jacka som han ville ha. Han bara, men till den här jävla. Jag bara, ja, vi köper den. Fast inte i den här butiken. Inte efter hur hon har behandlat oss. Och mind you, i frågestunden så frågade hon ju min son hur skadan hamnade. Och han förklarade. Och 8-åringar, they don't lie. Och det tyckte jag också var väldigt dåligt. Att hon ställer frågan till honom som att jag ska ljuga. Whatever. Och då gick jag därifrån. Och jag ville bara säga så här. Har ni inte sett Aftonbladet 200 granska OM?
Var det den butiken?
Inte den butiken. Det är ett annat jättestort butik som säljer mycket sportprylar. Börjar på S.
Hallå, jag tycker på riktigt. 1, jag tycker du ska outa dem. 2, jag tycker vi ska göra ett, alltså vi anmäler till diskrimineringsombudsmannen.
Alltså jag var så lack igår.
Jag vet, men jag tycker på riktigt att vi ska göra
det. Här
sitter jag och tänker så här, vad är för jävla butik som börjar på S? Vad är för jävla
Stadium.
Ah, oh shit, den där passerade mig. Jag skulle inte komma på det.
Nej, jag tycker vi, alltså på riktigt, jag är helt seriös. Jag tycker vi gör en anmälan till diskrimineringsombudsmannen. Alltså jag har ju stått och tjafsat i 1,5 timme.
Och grejen är, jag har vita vänner som säger så här, ja men vadå, jag köpte ett par leggings, det gick sönder, jag reklamerade.
De reklamerade utan kvitto.
Jag köpte det här, jag reklamerade. Vadå? Varan höll inte.
Nej.
Och när man köper en vara så utlovar de ju bra kvalitet.
Ja.
Men igår så var det som att jag, eller vi, hade gjort någonting skumt med jackan. Mm. Klippt sönder skiten eller whatever.
Men också och att så här, vi försökte reklamera. Jag.
Och jag kände att hon var så här, har ni ens råd att köpa en jacka? Jag lovar, alltså ni måste förstå, när ni när man säger saker subtilt, alltså man förstår det man försöker säga, även fast man inte säger det rakt ut. Det var en grej som jag tyckte var jätteintressant på den här podden som vi lyssnar på. Just när det gäller identitetspolitik och när de drog paralleller kring att såhär, innan då, när man har kämpat för kvinnors rättigheter så har det ju varit såhär, identitetsbunden politik och att man många gånger tjänar på, alltså såhär, den gruppen tjänar på att jobba tillsammans för att föra sin talan. Men jag tyckte att det var såhär, väldigt anmärkningsvärt att just när de nämner det, alltså till exempel om vi svarta skulle gå ihop och dra den här frågan i identitetspolitik så börjar han helt plötsligt prata om att ja, men det finns ju nackdelar kring det här för andra grupper, till exempel islamister. Men jag tänker så här, hade den här podden handlat om kvinnofråga då tror jag inte att man hade dragit parallellerna till att okej, okay, identitetspolitik kan bli farligt för att det finns vissa grupper som kommer försöka gynnas av det. Förstår ni vad jag menar?
100%. Jag fick en reflektion efter att jag lyssnade på att han hade den här otroligt konstiga jargongen där hans islamofobi verkligen lös igenom. Men begreppet identitetspolitik har jag alltid haft problem med. För jag tycker det är jättekonstigt att hävda att man för politik utifrån sin identitet. Det är ju snarare strukturer och en label vi har fått på oss. Det är inte vi som har bestämt att vi är svarta. Alltså så här, det är inte vårt påhitt. Men det jag tyckte också är så konstigt är när han sa att ja, men så här, vi vill inte att islamister då ska föra sin typ av politik som ska då läggas på hela samhället som vi inte vill ha. Alltså det var ganska rakt så som han sa det. Det intressanta är ju återigen att han utgår ju från en vit cis-mans som en norm. Att allting som inte är en vit cis-man är identitetspolitik. Mm. Så normen är vit cis-man. Allt annat är identitetspolitik. Mm. För den politiken som vi har haft innan och de strukturerna som har byggts upp är för att gynna vita cis-män. Mm. Så det är ni vita cis-män som har fört er identitetspolitik.
Ja.
Ni har byggt upp strukturerna i samhället utifrån er identitet.
Ja.
Så när vi sen kommer... Och framförallt så tänker jag så här, jag tror att jag är inne på, jag köper du säger också att allt är identitetspolitik.
Exakt.
När du pratar om RUT och avdrag och sånt, vem pratar, det är inte people in the orten du pratar.
Nej, tilltalar nej. Liksom, det typ är utifrån, exakt.
Som kan identifiera sig med den politiken.
Ja, men just när man pratar i sammanhanget för alltså svarta, då ser han ett problematik, för då kommer islamisternas framfart.
Han tyckte ju typ att kvinnor också var identitetspolitik.
Yeah.
Han verkar ju tycka det. Jag måste bara säga, jag hade faktiskt en jättebra kort konversation med en kompis, en som är vit, som hade sett den här dokumentären som finns på SVT som jag skickade till er, som heter Raskortet, som min vita vän då hade sett och la upp på Instagram att man måste se den. Och då sa jag att men gud, vad, jag blir glad att du delar det i din kanal. Och hon sa någonting väldigt bra, att hon delvis sa hon så här, hon bara, jag kan inte föreställa mig hur det är att se en dokumentär om ett trauma som man själv har blivit utsatt för. Jag kan inte ens föreställa mig det. Men sen sa hon också att hon pendlade mellan gråtfärdig till rasande och någon slags underliggande skam. Och hon bara, finns det ens som ett begrepp? Strukturell skam. Det tyckte jag var
jättestarkt
och spännande just när vi pratar om vit skörhet. Är det det man känner?
Det tror jag nog.
Är det därför man undviker?
Jag tror att det kan vara. Jag tror det beror på personen. Är det någon som verkligen anser sig själv vara allierad, men som skulle råka ut för en situation där den blir såhär, fast hallå, det där kan inte man säga. Då kanske jag tror att den personen kan känna skam, därav vit skärhet. Men känslan då är skam. Men är det en person som på riktigt har de här åsikterna och råkat säga någonting och har blivit catchad, då tror jag inte att det handlar om skam. Då tror jag att det handlar om att man har blivit påtagen. Och man vill dra sig undan. För att man inte vill. Alltså grejen är, i Sverige är det mycket dold rasism.
Ja,
alltså det är smygrasism. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är aldrig så här, hej du, en... Fattar
nej,
du?
Det är
en
inte in over rasse, liksom.
Nej. Nej, det är det definitivt inte. Men förstår ni vad jag menar? Och det är oftast de grejerna som vi säger, okej, även fast det är dolt så märker vi av det. Skulle vi säga det till personen, är det någon som på en gång bara säger, nej men det var inte så jag menade, och då tror jag att den blir så här, agga karl.
Oh,
det är som
God.
En snattare blir karl. Det är inte så att den bara, I'm so proud.
Det, men du beskriver en scen som hände när jag satt på en restaurang några veckor sedan.
Kör.
Coronavänligt, jag lovar. På min sambos födelsedag så vi undrade oss. Sitter ett sällskap bredvid oss med två vita kvinnor, en vit man och en icke-vit man i det här sällskapet. Kanske var dubbeldejt eller någonting. De har druckit ganska mycket. Den här vita mannen börjar liksom hålla låda och så hör jag bara honom säga så här: ja, men ni vet, det är liksom som så här, alltså integrationen, den funkar inte. Det är liksom så här, vi måste göra något åt det här. Det funkar inte att vi bara har in massa jäkla flyktingar hela tiden och alla bara så här. Och jag, men ni vet, när man hör de här samtalen, man bara nej, don't go there, gör inte det. Och man känner ju att stämningen blir stel. Han pratar så pass högt så att det stör in i vår middag liksom. Vi hör. Och jag känner ju energin från den här snubben som satt med dem, att så här, det blev stelt. Så försöker han säga, men vad menar du nu? Och han liksom ställer honom mot väggen. Och det första han säger, nej men nu, ser du? Det är liksom, nu tror alla direkt att jag röstar på SD. Och det är så här, man måste väl få kunna prata om det. Varför kan vi? Man bara, oh my god, nu börjar det. Där kom det, där var den vita skörheten. I 100%. Realtid.
För han fick ju inte den här, brorsen, jag känner samma sak. Nej, utan han fick en så här, vad menar du?
Ja.
Och då blev han så här,
man måste kunna prata om problemet utan att bli labeled rasist. Jag röstar fan inte på SD, så höll han låda. Jag blev faktiskt jätteglad att den här andra snubben, först gick han ut och rökte, sen så gick han. Alltså han gick från middagen, ja.
Vem du än var.
Ja, shout out till dig som var på tändstopet några veckor sedan. Bra jobbat. Nej men I felt with him, för att jag har suttit vid de där borden, jag har suttit i de där rummen. Och
ibland
bara...
tänker jag så här, om de kan spy ut det där, vad fan säger de in the comfort in their homes?
Men jag tror att han, det var lite det jag också kände, jag var såhär, om han fortsätter så kommer jag att avbryta och säga såhär, du ska inte förstöra min sambos födelsedag och sitta här. Men det är också såhär, det var ett väldigt vitt rum, alltså det är en väldigt liksom sån restaurang, men också såhär, det här är inte ditt vardagsrum, du kan inte prata hur du vill. Men det kände, ja, alltså I don't know, det är mer att man är inte van kanske vid att någon säger ifrån. Och jag tror att man måste, oavsett vem du är, oavsett om du är vit eller svart eller whatever som lyssnar på det här. Om du reser dig upp och går därifrån, you will make a point. Det där kommer inte han att glömma. Även om han i stunden försöker avfärda det som någonting annat, he's not gonna forget that. Och 100. Du behöver inte sitta och lyssna på något sånt. Det du kan göra är att remove yourself from that situation.
100%.
Var den som gör det.
Nej, men då var det min tur att prata och även lyfta kring Black History Month. Och de personer som jag ändå tycker är värda att lyfta. Som jag tycker inspirerande, modiga. Och som gör sin grej. Men jag tänker, jag skulle gärna vilja kanske berätta lite kort ändå för vissa som kanske lyssnar och tänker, men varför lyfter vi upp Black History Month igen? Vi kommer nya. Men jag tänker att jag slogs med det där att det kanske inte är så många som fattar eller inser vikten av att undervisa och utbilda människor om vad svarta har gått igenom och vad vi fortfarande går igenom. Och jag tänker att det finns ju en kontext i varför vi har diskussionerna. Om man går tillbaka lite tillbaka i tiden, då är alltså, vi börjar med att svarta människor kidnappades, bortrövades från sina egna länder. De vart av med sina egna namn, de vart av med sina egna språk. De rånades på deras egen kultur, religion, och togs totalt ifrån sin egen historia. Idag så är det många som bär namn som inte ens är deras. Idag så talar de ett språk som egentligen inte är deras från början. Engelska var inte deras språk från början. Man fick aldrig, och många till och med ibland, många, och man fick aldrig lära sig om sin egen kultur och kunna uttrycka det. Låta det ta plats, om man säger så, utifrån att man kom från Afrika. Och jag tänker att de som inte inser det här, att när man gör det här mot människor och vrider människor upp och ner och höger och vänster, och inte bara därefter sälja människor, inte ett år men i 300 år, och efter 300 år nekar vissa människors mänskliga rättigheter i form av att kunna läsa en bok. Kunna förstå hur de har bidragit till världen. Och sedan säger vi har tillgång till det som finns idag, säger vi. Men vid den här tidpunkten, om man flyttar fram lite, vid den här tidpunkten så har man alltså satt upp vissa hinder och strukturer som hindrar andra land, vi som blir drabbade av de här strukturerna, att ta plats. Och det här tänker jag, när vi lyfter svarta person i Black History Month, det är också ett sätt att försöka säga, om inte vi lyfter de här frågorna, Lika mycket som man säger att man inte ska glömma och lyfta frågorna när det kommer till personer som alltså judisk bakgrund.
Mm.
Lyfter vi inte frågorna så är det med största sannolikhet en stor risk att historien kan upprepa sig.
Mm.
För att du inte ser kanske vad andra människor har gått igenom eller bidragit med. I det kan du helt plötsligt ha någon slags, och det märker vi idag, någon slags ton mot den andra.
Mm.
Och minimera dem, alltså misskreditera dem. Och det är ibland till och med mandat till att börja mörda människor.
Mm.
Därför tycker jag att det är otroligt viktigt att vi lär oss också vad svarta människor också varit med och bidragit till världen.
Mm.
För att jag tror i slutändan så handlar det om att när man ser alla människors bidragande så kan vi också se att det är vi tillsammans som löser en massa saker och ting. Men om du bara ser den ena som den som har bidragit, som har bidragit till civilisationen, som har bidragit till olika uppfinningar, som har bidragit till, ja, you name it, så kommer det inte bli bra till slut.
Mm.
Med det sagt så vet jag att ni har tagit upp lyft personer från förr.
Mm.
Vilket är fantastiskt. Vissa namn som inte ens känns till. Men jag skulle gärna vilja lyfta fram någon som nyligen, tror jag, det är någon som känner till henne men inte alla. Om jag säger Tarana Brooke, vet ni vem det är?
Mm. Men berätta.
Jag ska också på huvudet.
Jag är taggad på att höra mer.
Ja, men Tarana Brooke är den person som egentligen, enligt mig, vad jag har läst och kommit i kontakt med, det var egentligen den person som ändå lyfte sin egen historia att blivit utsatt för sexuell våld av en man. Och hon startade en förening i USA där hon tillsammans med andra skulle försöka lyfta hennes historia med att andra har kanske varit med något liknande, men inte vågat prata om det.
Mm. Mm.
Och det var egentligen där MeToo-rörelsen började.
Yes.
Men hon har aldrig fått gehör för det här förrän det var massa historier om Harvey Weinstein. Ja, och de här tjejerna som då varit drabbade av den här, vilket är också hemskt. Och en av de här skådespelerskan sa då att de skulle skriva hashtag MeToo.
Mm.
Och den här skådespelerskan fick då cred för att hon hade startat den här movement. Och det här tycker jag, här vill jag lyfta Tarana. För att hon gjorde någonting som ändå skakade om en hel jävla värld.
Black woman did that.
Yes.
Tusen tack för att ni lyssnar på podden.
Stort tack. Och nästa vecka tänkte vi ha ett litet Q&A-avsnitt faktiskt.
Yay.
Vi har fått så mycket frågor så vi tänkte faktiskt ägna avsnittet åt egentligen att svara på dem. Så har du några frågor, DM oss, hör av dig. Vi ser så mycket fram emot att
ring att Nicole, fram. Hennes nummer är... Nej.
Anytime.
Ja. Och ni är anonyma.
Ja,
100% anonymt, verkligen.
Ja.
Tack snälla för den här gången.
We love you as always.
Checkpoint!
Med mig, Brandon och...
Your girl, Anbara.
Och Nicole.
Yay!
Ses, hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.